Att leva hälsosamt är ett nytt ideal. Vi förväntas alla träna, äta rätt, sluta med allt onyttigt och därmed leva längre, friskare och lyckligare. Det är inte bara vi själva som förväntas ta ansvar för vår hälsa. Experter, forskare och inte minst politiker är mycket engagerade i vår hälsa, eller det som kallas för folkhälsa. Men vad är egentligen en förbättrad folkhälsa? Och kan politiker ordna det? Och hur vet man vad som är sant och falskt i hälsodebatten? Finns det verkligen något som är rätt för alla? I podden Hälsa för ohälsosamma försöker jag, Dov Debrad, bjuda in kunniga och intressanta personer för att diskutera hur vi ska förhålla oss till hälsa, vilket ansvar vi har själva och vilket ansvar politikerna har. Vem ska bestämma över hur vi ska dricka, äta, snusa, sova, röka eller träna? Hej och välkomna till Hälsa för ohälsosamma. Idag har jag tre gäster som sitter här i studion. Jag har Mikael Dahlqvist som är socialdemokratisk politiker, sitter i socialutskottet. Du är ursprungligen distriktssköterska också.
Ja, stämmer.
Och läst folkvetenskap.
Ja. Jag har lite professionellt förflutet också.
Ja, det är trevligt. Välkommen hit.
Tack.
Och Johan Hultberg, och du är riksdagsledamot från Moderaterna.
Ja.
Är engagerad i hälsofrågor.
Absolut.
Absolut. Och så har jag PM Nilsson som är politisk chef för Dagens Industri och är en ytterst entusiastisk idrottsutövare. Eller hur?
Ja, då och då.
Då och då. Ja, för att, är du inte en fanatisk cyklare också?
Nej, jag är cykelpendlare.
Cykelpendlare i alla fall. Ja. Och så har du startat ett lopp med Göran Greider.
Nej, det är faktiskt han som startade loppet.
Är det sant?
Ja.
Men han kommer inte, han kom inte med lika fort som du.
Nej, vi sprang ihop faktiskt. Ja. Ja, tog en timme.
Ja, en ny svensk studie från Idrottshögskolan visade att hälften av de undersökta, det var 350 000 svenskar som ingick i studien, de hade så dålig kondition att sjukdomsrisken var kraftigt ökad. Och då ska man ju komma ihåg att en god maximal syreupptagningsförmåga, alltså konditionen då, det är faktiskt en av de enskilt starkaste faktorerna för minskad sjukdomsrisk, god hälsa och ett långt liv. Och det bestäms framförallt av regelbunden fysisk aktivitet med tillräcklig intensitet, ska man väl tillägga då. Den här studien visar på en kraftig nedgång då i konditionen mellan 1995 och 2017 och en nästintill fördubbling av andelen personer med hälsovårdligt låg kondition. De här personerna hade då med låg kondition hade ju då ökat från 27% till 46%. Så då kan man ju faktiskt säga att nästan hälften av alla svenskar har så dålig kondition att det påverkar hälsan negativt. Det är ju slutsatsen man kan dra av det här. Vad säger ni om det här?
Det har kommit några undersökningar, bland annat denna, men det kommer ju hela tiden och alla pekar på samma sak, nämligen att folk rör på sig alldeles för lite och att det har väldigt stora konsekvenser för deras fysiska skick. Och det som väl är mest allvarligt är att det här går ner i de yngre åldrarna. Och det finns, tycker jag, ett jättetydligt samband med skärmarnas intåg i människors liv. Och om man tittar på valfri liksom, kull ungdomar så sitter de gärna stilla och tittar ner i sin skärm. Så det är ju en jättestor livsstilsförändring med den här enorma underhållningsindustrin som alla har i fickan. Den är ju förförisk. Mänskligheten är liksom superförälskad i den. Och det där tror jag att man så här kollektivt måste göra någonting åt. Man kan inte bara lita till den enskilde individens förnuft här. Man gör ju inte det i massa andra avseenden. Vi kanske kan komma in på det, men alltså man gör, till exempel tandhälsan, så är man ju från statligt håll väldigt tydlig med vad man anser, vad man tycker, och man uppfostrar barn och ungdomar med att sköta om sina tänder varje morgon och varje kväll, och man skickar dem på årliga kontroller för att kolla upp karies och tandsten och sådär. Där är man jättetydlig. Man är jättetydlig vad gäller kostråd till gravida. Det verkar gravida följa dessutom. Och sen har vi det här med tobak och alkohol och sådär. Så att det är någonting som gör att man tvekar att ge sig på den här typen av ohälsa som beror på att man rör sig för lite.
Men vad skulle man göra?
Ja, det är ju en bra fråga.
Politikerna kan svara på
det. Man har skolan som instrument. Och där har ju skolgympan mer och mer utvecklats till en akademisk disciplin där man undervisar om hur man rör sig och man introducerar olika sporter och sådär. Och en annan mätning som visar då att en vanlig gympalektion i, eller idrott och hälsa som det heter numera, 15% ungefär av tiden är fysisk aktivitet. Resten är att man vilar och ser på, lyssnar och sådär.
Plus vill jag tillägga, för det har jag stört mig på under väldigt lång tid, det är att det dessutom är mycket mindre idrott per vecka än vad det har varit när jag växte upp.
Ja, och friskolorna fuskar bort den här tiden och lägger det på något enveckanslov. Ja, nej, men skolan är ju definitivt ett instrument. Fritids är ett annat instrument. Men sen tror jag att man från vilken del av staten, det låter jag vara osagt, men att man bör vara mycket mer tydlig att man har själv ansvar för och att man ger då tydliga råd om.
Så man ska inte förbjuda eller påbjuda grejer, utan man ska helt enkelt ge råd och tips. Vad säger politikerna om det här?
Det finns hur mycket som helst att säga om detta. Det är klart att det krävs både en politik som möjliggör ökad fysisk aktivitet, som skapar förutsättningar för det. Det handlar om allt från samhällsplanering till absolut det som PM var inne på när det gäller skolans roll. Vi vet att 68% av de svenska skolbarnen rör sig mindre än en timme om dagen. Det är naturligtvis förödande och bygger upp en hälsoskuld långsiktigt, så vi måste bryta. Därför är jag glad att vi från Moderaternas sida drivit på att vi utökar idrott och hälsa i skolan, men det räcker ju såklart inte. Fler skolor måste ju få in vanlig fysisk aktivitet som en del av skoldagen, och vi vet också att det är stark koppling till bättre kunskapsresultat. Så att det finns ju anledning att göra detta utifrån flera olika perspektiv. Sen så har vi ju en tung svensk sjukvård. Vi måste ju få en sjukvård som är mycket mer preventiv, som är mycket mer hälsofrämjande. Vi behöver stärka primärvården, och primärvården behöver mer tid för att jobba förebyggande. Det finns ju enorma vinster samhällsekonomiskt i detta, och jag är rätt förundrad egentligen över att vi inte debatterar och diskuterar de här frågorna mycket, mycket mer. För vi har ju en diskussion. Hur ska vi klara en långsiktig finansiering av välfärden? Och då måste vi förebygga och säkerställa att människor inte hamnar i ohälsa och dras med olika väldigt kostsamma livsstilsrelaterade sjukdomar. Vi vet ju att alla de stora sjukhusdiagnoserna, de 6 största i Sverige, alla är starkt kopplade till exempel fysisk inaktivitet, och statistiken är ju förödande. Bara titta på att vi har tredubblat fetman i Sverige på sen 80-talet och så vidare. Så att det finns all anledning att göra någonting, men då måste vi nog ha lite paradigmskifte inom folkhälsopolitiken.
Men det blir ju ingenting med det här med skolgympa varje dag. Det har man sagt inför valen. Både ni är ganska säker på, och S har ju kört det. Alltså från 02 framåt så har det varit ett val efter. Men sen blir det aldrig någonting. Är det ett kostnadsskäl eller vad är...
Men alltså Moderaterna har drivit på och säkerställt att det blir 100 timmar fler inom idrott och hälsa i det ämnet. Sen när det gäller att få till mer fysisk aktivitet i skolan, tror jag att det går liksom inte att lagstifta fram. Eller det är ju liksom det som måste till mellan lektioner och som del i vanlig undervisning. Och där måste ju lärarna och rektorerna ta ett ansvar. Det är ju ett lokalt ledarskapsfråga, tycker jag.
Men Mikael, hur får man till det här paradigmskiftet?
Ja, det är en intressant diskussion. Jag saknar dock föräldraansvaret i den här diskussionen, för att det är också syn och sig vi som är föräldrar som har ett ansvar för vilka vanor och vilken miljö vi är våra barn och verkar i framöver. Men alltså det här, jag delar ju mycket av det som är sats. Det här med skärmtid är ett jättestort problem, men vi har ju också nyligen en stor vetenskaplig utvärdering från Folkhälsoinstitutet där man tittar på skolhälsa med stress, psykisk ohälsa bland ungdomar. Enda faktorn där man kunde vidimera som man såg som var i samband med psykisk ohälsa barn och unga var antal timmar skärmtid. För skärmtid är ganska skadligt i många vis. Men här har jag och Johan lite olika uppfattning, för jag tror på, så samtidigt tror jag också på, som jag säger, det föräldraansvar, individens ansvar, så tror jag också på statens ansvar. Och jag tror inte det hjälper bara med gymnastik i skolan och så, det är jätteviktigt. Men det hänger ju också åt hela samhället. Och vi har alltid haft de här glappen i hälsa, precis som är glappen ekonomisk hälsa, ekonomisk jämlikhet. Vi ser också att desto mer välbeställd, desto högre socioekonomiskt med, desto bättre tar man till sig, desto sundare lever man. För det här är en väldigt komplicerad fråga.
Du säger att det är föräldraansvar. Ni säger alla att det finns ett föräldraansvar, men du sa också att det finns ett statligt ansvar som är större, eller ett offentligt ansvar. Men hur skulle det se ut, ett sådant
ansvar? Jag tror på en kombination av, dels har vi, man kan reglera en del saker via skatt, idrotter. Man kan också...
Som vad?
Ja, men om man diskuterar generellt. Vi har också problem med fysisk inaktivitet och fyra att man gör också affekt man röker. Det är också en bom. Det hänger ihop naturligtvis. Mm. Det kan man ju fundera på. Hur hanterar vi det med sockerintaget, det här med kaloriintaget? Men vi ser ju också här att hela... Delvis är ju det här med regleringen är ju riktigt hotad just nu, Johan. Eran kan ta det mer och mer om frihet. Vi har ju här med gårdsförsäljning av alkohol som vi debatterar i våras. Det är ju den kanske sidospår, men det handlar ju också om vilken syn vi har på samhället.
Jag är lite intresserad, förlåt om jag bryter in här, men det här med skatter, hur gör man? För att jag menar, det finns ju problem när det gäller det här med att det är de som har mycket skärmtid, de rör sig mindre, de hamnar utanför. Så om man då tänker sig att staten går in och ska reglera det här, då förutsätter man på något sätt att man kommer åt allihopa på samma sätt. Förstår du min fråga? Ja, att det är liksom lite problematiskt, för det är ju, visserligen har det minskat om man tittar på de här studierna, alla rör sig lite mindre, men det har ju framförallt minskat i lägre socioekonomiska grupper och så här. Och det är en grupp som kanske är svårmottaglig för, dels föräldraansvaret kanske är svårt, men det är kanske därför du tänker att man skulle då premiera på något sätt. Men jag bara är lite intresserad av hur det här ska gå till.
Ja, just den delen kan det vara svårt, liksom här med, vi ska komma ihåg skärmtiden, men där vi diskuterar med fysisk aktivitet. Men klart, skolan har ju ett ansvar. Ett enkelt sak kanske ska vara mobilförbud. Mobilförbud i skolan. Eller att man är, så att säga, har fysisk aktivitet.
Men det är ju redan tillåtet. Rektorer kan ju införa mobilförbud. Det vet jag. Ja, det har mina barns skolor har mobilförbud. Så det finns, finns ju möjlighet att ha det.
Vad tydlig är vi i samhället med våra, så att säga, hur sänder vi signaler, attityder, värderingar? Jag tror ju oerhört mycket på att det är inte bara hälso- och sjukvård, utan det är många olika aktörer som måste samspela.
Men om man då tänker på skolgården, de rör sig lite grann på skolgården möjligt, och i alla fall mer om de inte sitter med mobilen. Men det stora problemet är väl när de kommer hem och så gör man absolut ingenting i 5 timmar och sitter vid skärmen. Eller vad tänker ni om det?
Ja, absolut. Det är ju den totala fysiska aktiviteten eller inaktiviteten som är problemet. Och här har ju Sverige ändå en stor potential, tror jag, i att vi har en så välutvecklad BVC och MVC. Vi har möjlighet att liksom tidigt stötta föräldrar att ta sitt ansvar för att aktivera sina barn. Där tror jag att man måste ta ett större ansvar från BVC att prata med föräldrar om fysisk aktivitet. Men man måste stötta föräldrarna.
Tror ni inte att föräldrar vet det? Men de
många vet ju, men många behöver ju hjälp för att hur man då ska realisera det. Hur ska jag få mina barn att bli mer fysiskt aktiva? Jag tror att det behövs mer av den typen av föräldrastöd helt enkelt. För att vi kan ju inte lagstifta att föräldrar ska aktivera sina barn en viss tid om dagen och så vidare. Utan vi måste ju ge föräldrar verktyg att ta sitt föräldraansvar. En del kan vi göra i skolan genom att hjälpa barnen att etablera goda vanor, att få upp en lust och intresse för att röra sig och så vidare. Men någonstans så måste vi ju uppmuntra det egna ansvaret och hjälpa föräldrar att ta sitt föräldraansvar som vi är helt överens om. Men jag tycker också det är viktigt, apropå gårdsförsäljning, liksom, att vi har en seriös folkhälsopolitisk diskussion där vi liksom inte silar myggor och sväljer kameler. Gårdsförsäljningen och snuset är liksom inte de stora folkhälsopolitiska utmaningarna, utan det är ju till exempel fetman och den fysiska inaktiviteten. Så det måste vi diskutera mer. Sen så tror jag att vi måste liksom se hur olika politikområden bättre kan komplettera varandra och hänga samman. Jag är också inne på skattepolitiken, att det är en möjlighet att titta på. Och det tror jag till exempel handlar om att skapa bättre förutsättningar för företag att ta ansvar för sina medarbetare eller att vara fysiskt aktiva. Vi kan titta på hur vi kan utveckla fysisk aktivitet på recept. Där vet vi att recept efterlevnaden är dålig. Går det till exempel att från sjukvårdens sida hjälpa inte minst de som har en svag socioekonomisk situation att komma mer i fysisk aktivitet och förbättra efterlevnaden av fysisk aktivitet. Så jag tror att det finns rätt mycket att göra om vi vågar liksom lyfta på stenarna och också pratar över olika organisatoriska gränser och så vidare.
Får jag återkomma till den här tandhälsan? Den tycker jag är intressant, nämligen ur ett klassperspektiv.
Jag tänkte precis fråga vad du tänker om det här. Det är perfekt.
Det var ju från början en uppfostring av de mindre bemedlade klasserna. Det var ju i hög grad en klassfråga hur det såg ut i munnen och håller på att bli det igen. Och den apparaten är ganska omfattande och har då stora inslag av egenvård, säger man va? Eller hur? Eget ansvar.
Ja.
Man är ju infernalisk i uppfostringskampanjerna och sen så har man då dessa årliga kontroller. Om man skulle tänka sig någonting liknande som har med den övriga hälsan att göra så skulle man då på skolvården testa konditionen varenda år, få rekommendationer hur den bör förbättras och sen så någon slags daglig rutin där man väldigt tydligt säger vad som gäller. Det är ju idag ganska liten del av befolkningen som helt skippar att sköta om sina tänder. För de flesta så är det en självklarhet. Men resten av kroppen är inte lika självklart att ta hand om.
Jag jobbar ju extra som skolläkare på en skola här i centrala Stockholm så här en gång varannan vecka. Och det, man kunde ju, nu sitter jag här och föreslår någon lösning här, men man skulle ju kunna engagera skolhälsovården. Är det det du egentligen säger?
Ja, absolut.
Att skolhälsovården skulle då inte bara köra kontroller, tänker jag, utan de skulle ju faktiskt kunna
ordinerat
och så följa upp det här. Att de som rör sig väldigt lite så skulle man kunna säga, för att skolhälsovården idag är ju väldigt så här rutinartad. Man kollar någon rygg här och där. Och, så här.
Och där är det någon barriär tror jag man måste igenom som har att göra med föreställningen om individens integritet och sådär. Där kondition och övervikt och sådär anses vara någonting som man inte bör lägga sig i. Och det har att göra med att det är väldigt otäckt att få de synpunkterna. Om du är överviktig och om du har dålig kondition så upplever du det som osedvanligt taskigt att någon kommer att påpeka det. Eller hur?
Jaja.
Men om man kan formulera det på ett sätt som gör att det mer liknar tandvårdens råd och rön så kanske det går.
Så man skulle föra massa pengar till skolhälsovården. Vad säger politikerna om det?
Alltså, jättebra förslag att diskuteras. Men vår utmaning är ju och varit är att det finns ju faktiskt väldigt goda idéer, projekt i det här landet på både det ena och andra. Så har vi, det som är problemet är att applicera det i storskalig nivå. Men jag vill bara säga att vi tog ju en ny folkhälsopolitisk propp och vi socialdemokrater sa att våra målsättningar att sluta de påverkbara hälsoklyftorna på en generation. Och där har ju ett av de viktigaste delmålen just nu är ju kost och fysisk aktivitet. Men liksom, jag tror på att det handlar om klassfrågan i samhället, det handlar om jämlikhet. Det finns alltså flera olika nivåer man måste jobba på. Hälso- och sjukvård, skolhälsan, skolan är jättebra, men det räcker inte. Vi måste ju se hur kommer man in i föreningslivet på ett enklare sätt. Vilka signaler ger vi, som du säger, infrastrukturplanering, det här med kontrareklam och så vidare. Så jag tror att vi måste våga och bli lite mer så att säga, styrande från nationell nivå. Det hävdar jag bestämt att tyvärr har vi också en kamp nu mellan individens frihet och frihet kontra samhällets ansvar.
Ja, fast ni har ju aldrig varit särskilt rädda för att ta i tur med det på andra områden om man säger så. Men sossarna har ju faktiskt inte gjort någonting åt det här. Ni har pratat om det länge.
Problemet är att vi har inte styrt på 10 år och dessutom har vi inte egen majoritet i kammaren den här förra mandatperioden.
Ni kan argumentera för det.
Alltså, man borde ju kunna ha blocköverskridande överenskommelser om just något så här.
Det är någonting som är känsligt med detta, tror jag. Ja. Genuint känsligt. Ja. Och det är någonting som S tvekar för. Det är på samma sätt som att S tvekar inför att kvotera föräldraförsäkringen. Man vet att det gör för ont hos för många. Och det är likadant med det här. Så man måste närma sig det på ett annat sätt som gör att det inte uppfattas som ett övergrepp. Jag tror många kommer ta illa vid sig om man liksom hanterar det här på fel sätt.
Ja, absolut.
Jag håller med om det. Men om man... Ja, jag tycker det även tandvården är jättesatt.
Jag skulle säga så här att folkhälsopolitiken som begrepp är ett begrepp som inte liksom faller så där det smakar inte jättegott i min mun. För mig är det väldigt förknippat med moralism och mycket pekpinnar och så vidare. Och jag tror att ska vi vara framgångsrika i det här arbetet så behöver vi ett paradigmskifte som mycket mer har ett positivt anslag, som är mer hälsofrämjande. Och då är vi inne på det PM talar om här, att ha en tillvägagångssätt som gör att vi vågar närma oss de här svåra frågeställningar, som gör att hälso- och sjukvårdspersonal och andra som möter barn och unga och vuxna också för den delen vågar lyfta de här diskussionerna. Och det tycker jag ju att det borde vara möjligt, och att elevhälsan, där har vi från Moderaternas sida sagt att vi måste titta på hur den är reglerad och utformad i skollagen till exempel. Vi behöver ett ökat samarbete mellan skolan, mellan sjukvården, mellan socialtjänsten. Jag var i Åmål här en vecka och gjorde ett jätteintressant besök där man från socialtjänsten var med och gjorde besök hemma hos föräldrar som fick sitt första barn. Och det är ju ett bra sätt att liksom tidigt komma in och kunna lyfta de här diskussionerna, att hjälpa föräldrar att etablera goda vanor. För jag tycker vi måste bara göra utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, att prata om att du har så mycket att vinna både för dig själv och för dina barn om du investerar i träning och ett hälsosamt levande, så att säga.
Inga pekpinnar, utan mer att informera återigen. Jag bara vill föra in det här att de som verkligen står för den här sänkningen i fysisk aktivitet, alltså om man jämför män och kvinnor, så är det män eller kvinnor som rör sig mindre?
Men.
Alltså som har minskat mest, så att säga.
Ja, det är män. Männen har minskat mest.
Men flickor
rör sig minst.
Flickor rör sig minst av alla, men det är fortfarande, minskningen är väldigt påtaglig för män. Och yngre, där har minskningen också klart större än för äldre åldersgrupper. Samt lågutbildade är det inte heller, det har vi varit inne på redan. Och det intressanta är de som bor i landsbygdslän är påtagligt mer än de som bor i storstadsregioner. Man skulle ju tycka att det var väldigt mycket svårare att röra sig i storstadsregioner, men så var det uppenbarligen inte. Och då undrar man, vad beror det på? Och vad ska vi... de här grupperna, det är inte särskilt förvånande för mig,
Inte för mig heller. Men det hänger ju också i grunden. Det hänger ju om socioekonomiska förhållanden. Så är det ju. Och det, jag håller ju med på att naturligtvis ska vi vara hälsofrämmande. Jag ska vara positivt och så vidare. Men vi kan inte avreglera Johan, statens ansvar. Och det tycker jag ni är på väg lite grann med de trenderna. Jag tycker fortfarande att vi som samhälle måste våga och vara tydlig på ett bra sätt. Och vi har ju en, alltså om vi då tittar på siffror som börjar komma från exempelvis USA när det gäller fetma och diabetes som har ungdomar. Alltså vi har ju på att importera de här trenderna, och då kanske vi måste våga och titta på skattepolitiken. Ja, men, vi måste titta men, på samhället.
Absolut, ansvar. Jag tror bara inte att det går att kommendera fram goda vanor, utan det måste ju handla om att man faktiskt, precis som jag, vill träna, att man mår bra av, att man känner det. Och ska det bli hållbart så måste det bygga på lust och glädje. Och därför
men
hur tror jag
men, det, är, men det, är inte, det där är en myt. Det är inte lustfyllt att träna. Särskilt om man har dålig kondis. Då är det ett helvete att träna.
Ja, men det är en tröskel man måste över.
Så att man måste ha pekpinnar. Och man ska inte, tvång funkar ju inte. Om vi inte är kineser liksom. Men man måste vara jättetydlig. Från skolan och från det allmänna.
Och det är vi överens om. Men jag vet inte vad Mikael tänker sig. Liksom att det ska vara lagstadgat hur mycket man ska ut och röra på sig. Eller liksom, vad är det han kritiserar Moderaterna för att inte liksom ställa upp på? Jag tycker att vi ska titta på skattepolitiken. Jag tycker att vi ska titta på hur våra socialförsäkringssystem är konstruerade. Hur man parterna på arbetsmarknaden måste ta ett större ansvar. Jag vill utveckla folkhälsopolitiken när det gäller elevhälsa, när det gäller primärvården. Det finns hur mycket som helst som jag är beredd att göra. Men jag tycker ändå att ingångsvärdet i detta måste vara positivt. Att hjälpa människor att skapa goda vanor för att vinna både livslängd men också livskvalitet.
Men det är ändå någonting som gör att man inte gör det. Alltså det här som alla dessa saker man kan göra. Det är någon inställning som gör att man passar sig för detta. Det är någonting som man är rädd för.
Men är det inte känsligt? För PM, du är inne på att det här är en känslig fråga. Och den känsliga frågan som jag identifierar här, det är ju att det här handlar om en subgrupp som då sämre ekonomiska förutsättningar, och sen så ska man då ge pekpinnar till den här så kallat svaga gruppen, eller ska vi säga att det blir för moraliserande på något sätt. Eller jag vet inte vad det är, för jag håller med PM att alltså, det är någonting som gör att det händer ingenting.
Ulf Kristersson, när han var folkhälsominister, då förde han ett ganska försiktigt resonemang, och det var apropå någon kommitté han hade tillsatt om att individerna måste ta ett större ansvar. Jag tror att det dessutom handlade om att förebygga psykisk ohälsa, och han blev kölhalad av vänstern särskilt, som tyckte att det var ett fruktansvärt perspektiv att den egna individen har ansvar för sådana saker. Mm. Så det är någonting som är väldigt känsligt på olika sätt, tror jag. Men det som är så intressant är ju att på andra områden så är man sedan decennier tillbaka med en självklarhet moralistisk. Man tvekar inte
som till exempel
tandhälsan,
du är inne på.
Ja, jag kan ju säga kostråd till gravida, tobak, alkohol.
Tobak, alkohol är ju väldigt, verkar vara mycket lättare.
Eller
att
demokratisk komma. Fostran i skolan. Vi ägnar 9 år till.
Ja, det gör vi. Vi kanske inte är ämne för den här podden, men det är intressant i alla fall. Nej men tobak, vad är det som gör? Det är mycket lättare att prata tobak och gårdsförsäljning av alkohol och systembolag och sådana här grejer. Vad är det som gör att det är lättare?
Man ska skyddas från någonting.
Ja, men jag tror att det är enklare för oss.
För det är samma grupp, förlåt.
Ja, men det är enklare för oss politiker. Alltså. Alkohol är så väl definierat och hur man tillgång och efterfrågan. Det är liksom kanske enkelt för oss att angripa det. Jag tror också att det handlar om tabu och moral. Jag delar din uppfattning. Men samtidigt så måste vi, som jag har sett, alltså vi måste också våga diskutera vad är det som är roten till att vi får växande klyftor i samhället. Inte bara ekonomiskt utan hälsa. Vi har ju också bland andra grupper, det som har funktionsvariationer, ser vi också en skrämmande utveckling. Jag tror också det handlar om hur får man människor att tillgodogöra sig kunskapen eller ska säga, förändra beteende som inte är van att förändra beteende. För vi har ju en grupp, till exempel ser jag när man är ute och går här i Stockholm som jag tycker är nästan blivit ett andra hållet, nästan fanatiskt motionärer. Man ser på en del som cyklar som är på Vasaloppet i Stockholm ungefär. Men så ser man andra grupper.
Men det är väldigt tudelat.
Ja, väldigt tudelat. Och det tror jag, det har vi som politiker ansvar. Det hävdar ju att jag tror att vi är mer, socialdemokrater har alltid varit mer systemet i samhället på ett annat sätt. Men vi har varit för dåliga och våga ta en diskussion. Och vi måste våga ta en diskussion, om inte annat för individens hälsa, men också utifrån samhällets ekonomi. Vi har ju skenande hälso- och sjukvårdskostnader till exempel.
Jag tycker absolut att vi måste ta ett större eget ansvar och att alla aktörer ska vara tydliga med det. Om det är vi helt överens, PM. Det ska vara givet att man på kontroller på BVC och så lyfter fysisk aktivitet, vikt och de frågorna för diskussion.
Men det görs ju idag redan.
Fast inte alls tillräckligt mycket. Jag tycker det är välkommen idé om just de här årliga uppföljningarna, men faktiskt att man mäter kondition och liknande. Och jag tycker också att det är faktiskt ärligt talat obegripligt att arbetsgivare inte ställer högre krav och lyfter detta till diskussion mer med sina medarbetare. För vi vet ju att så otroligt mycket av ohälsan och sjukfrånvaron som företagen faktiskt till stor del får betala för är relaterat till att man inte tar hand om sig själv. Att det är sjukdomsfall och sjukskrivningar som är relaterade till exempel brist på fysisk aktivitet. Så där tycker jag liksom att arbetsgivarna faktiskt med all rätta borde kunna gå in och ställa tuffare krav, men också då att vi från politikens sida kan skapa bättre förutsättningar för möjliggöra med skatteincitament och så vidare.
Det är det du får sparken om du inte rör på det.
Nej, det vet jag kanske inte, men varför kan man inte lyfta detta i ett lönesamtal?
Du får sämre lönutveckling om du inte rör på det.
Ja, men alltså, jag tycker vi måste lyfta det för diskussion, absolut. Och sen så ska vi från politikens sida till exempel se hur kan vi premiera de arbetsgivare som tar ett proaktivt ansvar. Som till exempel låter sina medarbetare använda en viss tid av arbetstiden för fysisk aktivitet. Hur kan vi stödja och stötta och uppmuntra den typen av incitament?
Positiv. Men ni låter ju väldigt överens från de stora partierna här att ni är egentligen överens om att det här är jätteviktigt. Vi kanske kan sammanfatta med det. För om man jämför då, som jag var inne på tidigare, tobak och alkohol och så här, där är man ju väldigt mycket mer proaktiv. Och det är ju, jag vet inte om det är politikernas förtjänst, men det är ju ändå så att alkoholkonsumtionen har ju minskat ganska rejält faktiskt. Mellan 2001 och 2016 minskade den väldigt mycket. Men antal riskkonsumenter då, i för sig, de som är riskkonsumenter med en låg inkomst, de har också minskat. Så där verkar man kunna ha kommit åt det här. Vad är det som gör det egentligen?
Det är klart att det är mycket lättare att beskatta alkohol än att beskatta fysisk inaktivitet.
Så du menar att det är bara beskattningen som
Nej,
gör det?
Nej, det tror jag inte. Men liksom det är lättare att reglera den typen av...
Tillgången till alkohol har ökat.
Ja, absolut. Men jag tror att det är liksom lättare att med lagstiftning och skattesatser och annat.
Är det inte så att vi bara snackar nu? Allt det här handlar egentligen bara om skärmtid.
Jo, alkoholkonsumtionens nedgång
beror på skärmtid, och att vi inte rör oss beror också på skärmtid. Så det är skärmtiden vi måste komma åt, så att folk dricker mer och rör sig mer.
Vi såg visserligen trenden innan skärmarnas intåg också.
Jo,
det är inte så enkelt, men jag håller med på att det är ett stort problem.
Det är tomt i städerna på nätterna nu efter den. Det är inga ungdomar ute och rumlar längre. Det är en jätte, jättestor skillnad.
Ja, och de rimligen kommer inte sitta på uteserveringarna heller. Nu har de ju får man inte röka på uteserveringarna längre.
Det blir bra, ja.
Inte ens e-cigaretter får man röka. Vad är det som gör att man inte får röka e-cigaretter?
Ja, vi hävdar ju att e-cigaretter är ju också ett bruk av nikotin.
Ja, men nikotin är det ju ingen som dör av. Man dör ju av andra grejer.
Men vi tycker alltså, det handlar ju också om vilken, ska säga, vana. Rökning är ju också vana.
Och det är detta jag menar är så viktigt i folkhälsopolitiken. Att om den ska vara seriös, om vi ska få ett brett folkligt stöd, om vi ska få efterlevnad av råd och riktlinjer som vi kommer från statens sida, då måste vi ha en politik som faktiskt gör skillnad på till exempel e-cigaretter och vanliga cigaretter. Så gör skillnad på olika substansers, olika produkters skadlighet. Annars liksom tappar hela politiken i trovärdighet, och det är det jag vänder mig så starkt emot när det gäller socialdemokratiska politiken, att det är de här väldigt tvärsäkra pekpinnarna om att tobak, nikotin är alltid dåligt, därför ska vi ha samma politik för alla produkterna, när man inte liksom beaktar olika produkters olika just skadeverkningar och hälsopåverkan, då blir politiken inte trovärdig. Då tycker många medborgare, är jag övertygad om, att politiken bara är moralistisk och kommer med pekpinnar som kanske inte ens är grundade i fakta och vetenskap.
Och där skiljer sig oerhört mycket mellan de två stora partierna. Johan och jag är säkert, vi är överens i många frågor, men vi har helt olika syn på i mellan partierna vilket ansvar staten har. Jag hävdar bestämt att staten har ett mycket större ansvar. Ni vill ju införa mycket större frihet och tillgänglighet, marknadskrafter, och det funkar inte folkhälsopolitiken.
Nej, men ligger det inte någonting i vad Johan säger, att man måste skilja på rökning, e-cigaretter, snus, alltså det är inte samma substans, alltså det är ju inte samma skadeverkningar.
Nej, absolut inte. Det är klart att röktobak är betydligt hälsovårdigare än snus, vad vi vet idag. Ja,
finns det inte
idag
en poäng då med att man stimulerar?
Det tycker jag det här beslutet med Randa i balanserar ganska väl, som vi tog häromdagen.
Det gör det väl inte?
Jo, det tycker jag absolut.
Men
ni hade ännu starkare.
Och det är den uttryckliga utgångspunkten för tobakspolitiken, att man inte ska göra skillnad på olika produkter. Den utgångspunkten tycker jag är gravt felaktig.
Ja, men det är ju någonting som ni bara får på felaktigt. Vi har inte alls den ingången. För vi har sagt att till exempel snus är ju en tobak som ska finnas. Men jag tycker ändå att vi vill till exempel inte ha förbud på uteserveringar. Så att det blir ju liksom... Jag tror ändå att vi har olika syn, Johan.
Vi har olika syn. Det är klart att vi har olika syn på hur långt staten kan kliva in i människors privatliv. Så är det absolut. Apropå att nu pratar vi här, det här blir också väldigt lustigt. Vi talar å ena sidan om att vi ska ta ett större personligt ansvar, varje människa måste ta det. Å andra sidan så säger Mikael att nej, alltså om folk kan inte bestämma själva om de går till en uteservering där folk röker eller inte, utan där måste politiken kliva in och lagstifta.
För mig blir det väldigt märkligt. Diskussion, Johan.
Det är det du säger.
Nej, det säger inte. Jag säger inte. Du ska inte lägga orden med mun. Jag säger så här att vi har både ett individuellt ansvar, vi har ett samhällsansvar, och det är det samhällsansvaret har vi, de stora partierna, helt olika uppfattning. För jag brukar säga så här, tillgång skapar alltid efterfrågan, och det gäller även möjlighet för fysisk aktivitet.
Men samhällsansvaret måste ju fokusera på de stora utmaningarna.
Men jag förstår.
Är inte prillan till exempel. Det stora utmaningen är att folk rör sig för lite, att fettman skenar, att vi har en väldigt allvarlig psykisk ohälsa bland barn och ungdomar till exempel. Då måste vi fokusera folkhälsopolitiken kring det.
Men vi har ju dessutom den här gruppen som vi inte kommer åt.
Exakt. Så
att säga. Och den gruppen är ju de som fortsätter att röka. Då tänker jag i alla fall utifrån ett, ska vi säga, någon slags harm reduction, att det är väl bättre att försöka förmå dem att röka e-cigaretter eller snusa istället. Om vi då säger att du förbjuder e-cigaretter på en utservering, är inte det dubbla budskap man sänder då?
Nej, jag tycker inte det, utan det handlar ju om att vi vet ju att inkörsporten är till exempel cigaretten är ju många gånger bruket av nikotin. Det finns ju samband.
Karl-Erik Lund, som var med i tidigare avsnitt här, han är professor i epidemiologi på Norska Folkhälsoinstitutet, och han säger så här.
Alltså väldigt kort, den moderna folkhälsopolitik syns jag för det första bör ändra sin målsättning när det gäller på tobaksområdet. Alltså att vi inte har ett tobaksfritt samfund eller nikotinfritt samfund som ett mål, men mål bör vara att reducera de tobaksrelaterade skadorna. Och Det betyr at man må tilrettelegge for overgang til mindre farlige nikotinalternativer. Det er det enkelttiltaket som vil redusere klasseforskjellene i helsestatus, og det er det enkelttiltaket som vil kunne redusere røykedødsfallene i vår egen levetid, altså på veldig kort sikt.
Hva sier du om det, Mikael? For at, han företräder uppfattningen at man kanskje ikke kan uppnå ett tobaksfritt samhälle eller ett nikotinfritt samhälle, utan att man, och framförallt för den här gruppen som är svår att komma åt. Han menar ju att det här är en klassfråga, och det blir ju, du företräder ju ett parti som ändå på något sätt vill verkligen lyfta den lägsta klassen, om man säger så här, men det är de som tar mest skada, menar Carl-Erik Lund, av den här förda politiken.
Jo, men alltså begränsa skadeverkningar håller jag med på fullständigt och så vidare. Däremot så vet vi ju också att jag tycker ändå att ha en vision om att tobaksfritt samhälle är helt rätt. Det är samma med narkotikapolitiken eller dödare trafik. Det är klart vi ska ha en hög ambition, ett mål som alla vill uppnå. Men det handlar ju också om, som jag ser, som vi ser, så handlar det också om hur man tillgång och efterfrågan styr. Det är ju samma med alkoholkonsumtion, det är ju samma med tobak. Det var så vi hade en högre ambition än det förslaget landade. Vi fick inte egen majoritet för det. Det var ju att snus skulle finnas och det som brukar snus ska kunna komma med det och så vidare, men det ska inte vara så synligt, det ska inte vara så ögonfallande, för många gånger vet vi att inkörsporten till exempel tobaksrökning är ju brukar nikotin i annan form.
Fast
för det delar jag inte hans
uppfattning. Den svenska erfarenheten är ju glasklar om att vi har den lägsta tobaksrelaterade dödligheten i Europa, och det är ju tack vare att svenska män då framförallt har gått över från att röka till att snusa.
Inte enbart, sen, Johan.
Nej, inte enbart, det sa jag inte heller, men till väldigt stor grad så har det ju med det att göra, för vi har alltså inte totalt sett ett radikalt mycket lägre tobaksbruk i Sverige, utan det handlar om att det ser annorlunda ut, och då är det klart att vi kan drömma om det tobaksfria samhället, och jag tycker också att det är bättre att man inte brukar tobak alls, men det är ju naturligtvis utifrån ett folkhälsopolitiskt perspektiv 10 gånger bättre eller 100 gånger bättre snarare att människor lägger en prilla under läppen än att röka, både för sin egen hälsa och också för omgivningen. Så att det är ju den ja, tycker jag då, moralism för ärligt talat som Mikael här ger uttryck för, och den ingångsvärdet att vi inte ska göra skillnad på till exempel då olika tobaksprodukter som är förödande. Om vi ska ta narkotikapolitiken så skulle vi liksom med samma logik säga att nej, vi ska inte låta heroinister få metadonbehandling, för att det är naturligtvis bättre att man är helt fri från substanser. På det sättet argumenterar vi ju inte längre, ska jag säga, i Sverige. Vi gjorde ju det historiskt, men vi har ju kommit vidare nu. Det är klart att vi ska diskutera hur man kan minska skador, och att det måste vara det primära mot målet eller visionen om till exempel det narkotikafria samhället.
Mm. Vad säger du, PM, om det
här? Ja, den här frågan är moderat rakt av, märker.
Du tycker att vi kör snus.
Nej, men att snusa till ett liv gör inte så mycket.
Nej, det gör
man
det.
Får ett hjärtklappning kanske. Att röka till ett liv är en total katastrof.
Det blir kortare liv, kan vi säga, om man röker till ett liv. Ja, men jag tackar er allihopa för att ni har befruktat den här podden på det fantastiska sätt och rolig, lite politiska motsättningar, och samtidigt så tycker jag mig höra att när det kommer till det vi inledningsvis pratade om, så det är jättekonstigt att det inte händer något, för ni tycks ju nästan överens. Mm. Tack Mikael, och tack Johan, och tack PM för att ni kom hit.
Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Thank you.